Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i den gammaltestamentliga texten för midfastosöndagen.
Så skriver profeten Moses i sin andra bok, det 16:e kapitlet och från den 11:e versen. Herren sa till Mose: jag har hört hur Israels barn knotar. Säg till dem: i skymningen ska ni få kött att äta och imorgon bröd att mätta er med. Då ska ni inse att jag är Herren, er Gud. På kvällen kom vaktlar och övertäckte lägret, och följande morgon låg det dagg omkring lägret. När daggen hade försvunnit, se, då låg det på marken ute i öken något fint som fjäll, något fint som liknade rimfrost. Israels barn såg det, och då de inte visste vad det var frågade de varandra: vad är det här? Moses sa till dem: detta är brödet som Herren har gett er att äta, och detta är vad Herren har befallt. Var och en ska samla så mycket av det som han behöver till mat. En gomer för var person ska ni ta efter antalet av ert husfolk. Var och en ska ta åt dem som man har i sitt tält. Israels barn gjorde så. Den ene samlade mer och den andra mindre. Men när de mätte upp det med gomermåttet hade den som samlat mycket ingenting över, och den som samlat lite fattades det ingenting. Var och en hade samlat så mycket som han behövde till mat. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. När vi läser igenom Moseböckerna blir man inte förundrad över vilken otro och vilket tvivel som följde folket hela tiden. Och det verkar inte ha släppt senare heller, när vi läser domarböckerna, när vi läser profeterna och konungaböckerna. Ja, vi stöter till och med på det i Nya Testamentet, till exempel hos Matteus, att Jesus började gå till rätta med de städer där han utfört sina kraftgärningar och förebråd dem att de inte hade omvänt sig. Ve dig Korasin, ve dig Betsaida, ty om de kraftgärningar som har utförts hos er hade blivit gjorda i Tyros och Sidon, skulle de för länge sedan omvänt sig i säck och aska. Vi känner ju till otro i vår tid också. Men om man ska jämföra, finns det något folk mer än andra folk som varit i närkontakt med Guds handlanden så väl som Israel? Ett folk som inte kunde skylla på att man inte såg Guds konkreta handlanden och ageranden och närvaro. Israels folk befinner sig på ökenvandringen. Man hade slagit läger i öknen Sin mellan Elim och Sinai. Det var bara en månad sedan de hade som ett förslavat folk under stormakten Egypten med sina ögon fått bevittna hur Gud sände 10 plågor över landet. Och efter den sista plågan så befriades de till sist från sin fångenskap för att påbörja resan hem. Kunde det finnas något tvivel på att denna befrielse var någonting annat än Guds underverk? Faro ångrar sig. Han skickar sin armé mot folkskaran på sin vandring, som befinner sig låst mellan Röda havet framför sig och Faros armé bakom sig. Gud hade befriat dem och han hade lovat att ge dem landet. Men med bekymren för sina ögon så väljer de att lita mer på sina sinnen än Guds ord och löfte. De sa till Mose: fanns det inga gravar i Egypten eftersom du har fört oss hit för att dö i öknen? Vad var det du gjorde mot oss när du förde oss ut ur Egypten? Var det inte där vi sa till dig i Egypten? Vi sa ju: låt oss vara så att vi får tjäna egyptierna. Det hade varit bättre för oss att tjäna egyptierna än att dö här i öknen. Men Gud håller vad han har lovat. Han låter hela folket vandra torrskodda genom Röda havet. Gud öppnar en väg och havet står som murar på ömse sidor om folket när de vandrar genom havet. Och när de kommit över till andra sidan så släpper Gud tillbaka vattnet och faraos armé slukas av det. Med dessa händelser så var tecknen på att Gud var med dem färska i minnet. Hade de nu lärt sig sin läxa att tro och lita på Gud? De är hungriga, det är problemet. Tänker de nu så här: Gud som har fört oss hit och hjälpt oss tidigare, han har nog en lösning, även om vi just nu kanske ser att det är lite svårt att han skulle kunna utfodra 2 miljoner människor ute i öknen. Nej. Hela Israels menighet knotade mot Mose och Aron i öknen och sa till dem: om vi ändå hade fått dö för Herrens hand i Egypten, där vi satt vid köttgrytorna och hade tillräckligt med mat att äta. Men ni har fört oss ut hit i öknen för att låta hela denna skara dö av hunger. Låter det som att man har förlorat perspektiv och verklighetsuppfattning? De längtar efter köttgrytorna som de mindes från sitt forna liv. Köttgrytorna. Men kedjorna då? Och egyptiernas piskor och det hårda arbetet? Och hur mycket kött tilldelas en slav egentligen? Får han inte avskrapet? Resterna, en slev av vad vanligt folk kan avvara. Och när de var mitt uppe i det, då var ju tonen annorlunda, minns vi. I det tredje kapitlet under fångenskapen säger Gud: jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten. Och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner till deras lidande. I öknen Sin tycks de vara beredda att byta sina tomma magar mot kedjorna, piskorna, slaveriet och några köttslamsor. Så ser otron ut. Israels synd var inte att de var hungriga. Deras synd var att de inte litade på Gud. De lät vad de hade för sina ögon, den situation de nu befann sig i, bli deras Gud. Vad som definierade dem själva och deras öden. Deras bekymmer blir deras Gud. Och vi som kan slutet på berättelsen, vi kanske lutar oss tillbaka och tänker: vad är det för fel på dem? Hur kan de ha gått igenom Röda havet och fortfarande misstro Gud om hans omsorg? Men handen på hjärtat, hur ofta låter inte du och jag små eller stora bekymmer definiera oss? Att vi får panik över en situation som vi ändå borde veta att Gud har kontroll över. I Mellanöstern på Bibelns tid så var bröd ingen självklarhet. Man fick slita hårt för att tjäna ihop till sitt dagliga bröd. Inte sällan så visste man inte om man hade mat de kommande månaderna. Det berodde på om man hade sått sin vetesäd, om man hade skördat, om man hade tröskat vetet, om man hade samlat i lador, om man hade försett djuren med bete och vatten. Och ibland så slog vädret fel. Ibland så drabbades man av sjukdomar så att man inte kunde arbeta. Och när man blev gammal så fick man förlita sig på att barnen kunde försörja en, hålla mat och ge en tak över huvudet. Det fanns inget allmänt sjuk- och pensionssystem, inget socialt skyddsnät. Idag så bekymrar vi oss för andra saker. Det kan handla om hur vi mår psykiskt. Det kan handla om hur inflationen slår fram och tillbaka, hur räntorna förändras, om krig och flyktingvågor, om det kommer att gå bra för barnen i skolan eller på jobb i deras jobb, om det finns ett arbete att gå till. Man oroar sig för vad folk ska tycka om mig. Man är rädd för att inte passa in i olika sociala grupper. Luther förstod att lärdomen om dagligt bröd, att vi ska be om dagligt bröd, har en vidare mening. Det handlar inte bara om bröd, som man i dessa GI-tider också kan undvara. I Luthers lilla katekes så ställs frågan: vad menas med bröd för dagen? Och svaret lyder: bröd för dagen innefattar allt som vi behöver, till exempel mat och dryck, kläder, hus och hem, pengar och ägodelar, gudfruktig make eller maka, gudfruktiga barn, rättrådiga myndigheter och goda samhällsförhållanden, bra väder, fred, hälsa, gott rykte, goda vänner och trogna grannar. Med tanke på vår oro inför alla dessa saker, så kanske vi inte ska slå oss för bröstet när vi läser om israeliternas klagan. Vi klagar, vi oroar oss och vi knotar och knorrar. Det är alltid lättare att se hur andra förlorar perspektiven än vi själva. För min del, om jag ska vara så här personlig, så skär det djupt i hjärtat när någon klagar till exempel över bristfälliga psalmer eller bristfällig liturgi eller dåliga lokaler eller små församlingar. Inte bara så där största allmänhet, utan när man till och med överväger andra kyrkor och andra församlingar för att de har så fina körer och så fina sånger och så fina kyrkor. För inte länge sedan så var det någon som lämnade vår kyrka på grund av pastorernas brist på social eller psykologisk kompetens. En annan pratade om att vi var så stridslyssna. Och ytterligare en annan lämnade för att han ansåg att vi var så hårda i tillämpningen av kyrkogemenskap. Jag blir så förundrad över såna här resonemang. Jag känner mig lite som Moses. Såg ni inte Röda havet? Hur det delade sig? Vilka köttgrytor är det ni vill ha istället? Förstår ni inte att bojorna väntar i Egypten? Det finns en anledning till att lutherska bekännelsekyrkan bildades 1974. Det fanns en anledning till att man lämnade Egypten, Svenska kyrkan. Det var inte för att man trodde att man kunde skapa en kyrka med perfekta pastorer, eller för att man trodde sig kunna garantera att skaran av vandrare inte skulle stå inför Röda hav, att man inte skulle stå inför attackerande moabiter eller bristerna på gurkorna, melonerna, purjolöken, rödlöken och vitlöken som israeliterna längtade efter när de tänkte tillbaka på Egypten, fjärde Mosebok 11:5. Nej, slaveriet inom en folkkyrka som piskade människor med liberal teologi, bibelkritik och ett socialt evangelium ledde människor 1974 till ett gudomligt exodus, ett uttåg. Man valde att följa moln och eldstoden, Guds ord, som säger: jag uppmanar er bröder att jakt på dem som vållar splittring och kan bli ert i fall i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort ifrån dem. Romarbrevet 16 och vers 17. Eller som Jesus sa: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar, och ni ska förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. Har vi Guds ord rent och klart ibland oss? Har vi budskapen om frälsningen av nåd allena för Kristi skull genom hans död och uppståndelse? Har vi budskapen om att Gud tar emot syndare
för Kristi skull, att vi blir frälsta genom tron. Har vi dopet, Kristi sanna kropp och Kristi sanna blod i altarets sakrament och den dyrbara avlösningen, då kan vi stå ut med att Aaron och Moses ibland är lite kantiga. Åtminstone så går vi ju inte tillbaka till Egypten för deras skull. Jag blir inte bara ledsen över människor som lämnar kyrkan för saker som inte har med Guds rena och klara ord att göra. Jag blir också förvånad. Jag undrar ibland om det någonsin hade funnits en frälsande tro där. För den frälsande tron säljer ju inte skatten och pärlan för att få allt det andra. Om ni minns Jesu liknelse. Utan säljer ju allt det andra för att få skatten och pärlan, det vill säga evangeliet, budskapet om Guds nåd i Kristus. Den frälsande tron värderar evangeliet högre än allt annat. Jag säger nu inte att evangeliet bara ljuder inom vår kyrka, men jag säger att det är sällsynt, och det står jag för i kristenheten idag. Det är sällsynt med ett rent och klart evangelium om Guds nåd och förlåtelse i Jesus Kristus. Det är knappast prio nummer ett i de kyrkor dit många människor som lämnar oss vänder sig. Och då undrar jag om man egentligen har förstått evangeliet. Jag hoppas och ber att Guds nåds evangelium ska förbli den största skatten i vår kyrka. Budskapet om Guds nåd i Kristus. Den dag som det glider ur centrum och ut i periferin, den dagen har jag större förståelse för om man ser sig om efter andra alternativ. Men som sagt, man kan lättare rynka pannan för andras brist på förtröstan, precis som vi skakar på huvudet inför de israelitiska ökenvandrarnas reaktioner, än att rannsaka sitt eget hjärta. Jag har faktiskt aldrig tänkt att lämna vår kyrka, trots att jag har uppmanats att lämna den fler gånger jag kan minnas. Men jag brister också i förtröstan, som vi alla gör. Det kan handla om att Gud ska bevara de som står med nära i tron. Det kan handla om att Gud ska ge upp hoppet om min egen själ. Eller kanske mer triviala saker, som att det går knackigt med räkningar, med landet eller med hälsan. För det är ju mer triviala saker än vår själ. Och då får jag be om dagligt bröd. Och lita på att Gud tar hand om nej, och det mina, min församling och min kyrka, som man hittills har gjort. Och påminna mig själv om Jesu lufte om att han ska vara med alla dagar intill tidens slut. Om att helvetets portar inte ska få makt över Guds församling och kyrka. Frukta inte, säger Jesus, du lilla jord. Ty er fader har beslutat att ge er riket. Man har ingen rätt att klandra Gud om han, när israeliterna knorrade, bara hade sagt: hur vågar ni tvivla på mig? Hur kan ni ens fundera på att jag inte skulle ha en plan för er hur ni skulle få mat i öknen efter att jag delade Röda havet åt er inför era ögon bara för en månad sedan? Gå hem med er till Egypten. Jag väljer ett annat folk att leda. Ni kan ha era bojor, era egyptiska köttgrytor och fara oss piska över ryggarna. Nej, Gud var inte sån. Herren sa till Mose: jag har hört hur Israels barn knotar. Säg till dem, i skymningen ska ni få kött att äta, och imorgon bröd att mätta er med. Då ska ni inse att jag är Herren er Gud. På kvällen kom vaktlar och övertäckte lägret, och följande morgon låg det dagg runt omkring lägret. När daggen hade försvunnit, se, då låg det på marken ute i öknen något fint som fjäll, något fint som liknade rimfrost. Israels barn såg det, och då de inte visste vad det var, frågade de varandra: vad är det här? Moses sa till dem: detta är brödet som Herren har gett er att äta. Hade Israels folk förtjänat detta? Nej, på inget sätt. Gud handlar med dem efter sin obegripliga kärlek och omsorg. Av nåd handlar han med dem. Han ger dem gratis, fritt och för intet bröd och kött. Ja, så skulle han försörja dem alla de kommande dagarna under de 40 åren i öknen. Har vi förtjänat allt det Gud ger oss? Nej, inte som vi beter oss och som vi tänker. Vår olydnad, vår otro, den är allvarlig och medför skuld inför Gud. Inget vi har eller får kan vi göra anspråk på. Som Gud säger: alla skogens djur är mina, boskapen på de tusen bergen. Jag känner alla fåglarna på bergen, allt som rör sig på marken är mitt, säger Gud. Också de som inte hör Herren till har honom att tacka för vad de får och har. Som Jesus säger, han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Gud ger det knotande folket mat. Han höll vad han lovat, även om han inte gjorde det precis i den stund de önskade det. Och Gud ger också idag sitt folk inte bara bröd för dagen, utan sann andlig mat. Som vi läste i evangelietexten, när Jesus säger: jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra, och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Till alla som knotar och knorrar i det andliga så räcker Kristus ut sina armar och säger: kom till mig. Tro på mig. Ta emot andlig mat. Den andliga maten, säger han, det är honom själv. Han är livets bröd. Att ta del av det sanna andliga brödet, det är att tro på honom. Att lita på att han är den han säger att han är. Att han är sann Gud, född av Fadern av evighet. Och sann människa, född av Jungfru Maria. Att han blev människa för att ställas under den lag som dömer oss. Och för att ställas under det straff som vi förtjänade. Att tro på Jesus, det är att tro att våra synder är förlåtna för hans skull. Det andliga brödet är en gåva som Gud räcker syndare. Det är ingenting som vi kan kräva av Gud eller tro att vi förtjänar. Och den människa som får del av Kristus, själva hans förändring, hans tro och hans omvändelse, det är också någonting som Gud ger. Helt fritt och helt förintet. När Jesus i Johannes 6 talar om sig själv som livets bröd, så betonar han hur allt vilar i Guds hand och är en gåva av honom. Också detta att få komma till honom. Den som säger att allt hänger på om du vill, allt hänger på om du samverkar, om du ger ett bifall, de ljuger alltså. Det beror, säger skriften, Romarbrevet 9:16, inte på någon människas vilja eller strävan, utan på Guds barmhärtighet. Jesus säger: alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig ska jag aldrig någonsin kasta ut. Ty jag har inte kommit ner från himlen för att göra min vilja, utan hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig, att jag inte ska låta någon, att jag inte ska förlora någon av alla de som han har gett mig. utan jag ska låta dem uppstå på den yttersta dagen. Till detta är min faders vilja, att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Judarna var mycket förargade över vad han sagt. Jag är det bröd som kommer ner från himlen. Och sa, den här Jesus, är inte han Josefs son? Och känner vi inte hans far och mor? Hur kan du då säga, jag har kommit ner från himlen? Jesus svarade, var inte så upprörda. Ingen kan komma till mig om inte fader som har sänt mig drar honom. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Det står skrivet hos profeterna. De ska alla ha blivit undervisade av Gud. Var en som lyssnar till fadern och lärt av honom kommer till mig. Inte så att någon ska ha sett fadern utom han som är från Gud. Han har sett fadern. Amen säger, det som tror har evigt liv. Jag är livets fader. Johannes 6, vers 37-48. Tror du och jag på Jesus? Det handlar inte om att förstå allt Guds ord. Det handlar inte om att vara intellektuellt övertygad om att det här verkligen kan stämma. Det handlar inte om att vara säker på allting. Att tro, det handlar om att Gud säger till dig och mig, Guds sons blod renar från all synd. Litar du på vad Gud säger till dig och mig? I den stund en människa förtröstar på att det Gud säger till oss om Jesus, hans nåd, hans förlåtelse, hans renande blod, att det gäller också mig och dig personligen. Lika väl som det gäller alla andra människor som Jesus har dött för. I den stunden är en människa en troende, ett Guds barn, en kristen, född på nytt. Någon kanske säger, ja, det kändes så rätt för en tid sedan, men nu är jag inte lika säker. Jag kanske litar på det igår, men mitt hjärta är lite svajigt. Jag vet inte riktigt vad jag tror idag. Låt oss gå tillbaka till texten om manna i Andra Mosebok. Då sa Herren till Mose, se, jag ska låta regna bröd från himlen åt er. Folket ska gå ut och samla så mycket de behöver för varje dag. Att leva i Kristus handlar alltså om att leva av livets bröd ständigt. Om mitt hjärta var starkt i Kristus Jesus min frälsare igår, men svagt idag, så behöver jag livets bröd idag. Men hur får jag del av Jesus Kristus? Kanske någon säger, det låter ju så fromt att han är livets bröd. Men var får jag del av honom? Jesus förklarar, Johannes 5:24. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Vi har del av Jesus och frälsningen, alltså genom ordet, genom Bibeln. Och därför ska vi lyssna på Guds ords predikan och vi ska läsa Bibeln, Guds ord. Och vi blev förenade med honom genom dopet, som skriften säger. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus, Galaterbrevet 3:27. Och för det tredje, i Herrens heliga nattvard så får vi under bröd och vin ta del av hans sanna kropp och hans sanna blod. Som skriften säger, välsignelsens bägare som vi välsignar, är den inte en gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med Kristi kropp? Första Korinthierbrevet 10:16. Det är därför Gud har gett oss församlingen eller kyrkan. Och i denna gemenskap av troende ska vi alla ta del av nådens medel, av ordet, av dopet, av nattvarden och av avlösningen. En del tänker så här då: jag behöver ingen församling. Jag kan ju tro på Jesus ändå. Jag har ju en bibel och jag kan be till Gud hemma. Men en sån inställning kan vara uttryck för otro och förakt för de gåvor som Gud ger oss. För skriften säger ju att Kristus till församlingen har gett gåvor. Några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla når fram till enheten i tron och kunskapen om Guds son. Det är ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Privat religiositet är ofta uttryck för en sorts självrättfärdighet. Man vill klara sig själv. Man vill inte vara beroende av sina bröder och systrar som Gud har gett oss i kyrkan och församlingen. Men att vara kristen är att leva beroende av Gud, av Guds nåd, i den gemenskap Gud gett oss. Den levande Gudens församling är ju, säger skriften, sanningens pelar och grundval, 1 Timoteus 3:15. Och till den individualistiske svensken säger Jesus själv: där två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Matteus 18:20. Köttet, självrättfärdigheten, den onda naturen vill inte vara beroende av vare sig Gud eller sina andliga syskon eller församlingen. Man kanske vill ha andlighet, men den vill man skopa med sig hem och hämta ur sitt eget skafferi. Man vill inte gå och samla manna med Guds folk ständigt. Jag minns ju, det var en, jag nämnde att det som är konstituerande för nattvarden är bröd och vin och instiftelseorden. Så var det en medlem för många år sedan som sa: ja, men då kan man väl ha nattvardsvin och bröd i skafferiet, och så kan man ju fira nattvard hemma vid köksbordet. Men det är ju privat religiositet. Gud har ju gett nådens medel till sin församling, att vi tillsammans ska ta del av hans nådemedel. Låt oss gå tillbaka till dagens text. När daggen hade försvunnit, se, då låg det på marken ute i öknen något fint som fjäll, något som liknade rimfrost. Israels barn såg det och de visste inte vad det var, och de frågade varandra: vad är det här? Mose sa till dem: detta är brödet som Herren har gett er att äta, och detta är vad Herren har befallt. Var en ska samla så mycket av det som han behöver till mat. En gomer för var person ska ni ta efter antalet av ert husfolk. Var en ska ta åt dem som han har i sitt tält. Israels barn gjorde så. Den ene samlade mer och den andra mindre. Men när de mätte upp det med gomermåttet hade den som samlat mycket ingenting över. Och den som samlat lite fattades det ingenting. Var och en hade samlat så mycket som han behövde till mat. Ja, det här är ju intressant. Vad var det för vits med att samla in mer än man behövde? Mer än man kunde bli mätt av? Ja, vitsen är ju då att man inte behövde tillsammans med Guds barn, Guds folk, gå ut igen nästa dag för att samla mer. Och lita på att Gud skulle förse med manna också nästa dag. För manna gav Gud varje dag. Men man ville ha sitt eget skafferi. Privat religiositet. Men det fungerar inte så i Guds nådes hushållning. Den som samlat mycket hade inget över, står det. Vi läser i vers 19. Mose sa till dem: ingen får lämna kvar något av det till imorgon. Men de lydde inte Mose, utan somliga sparade något av det till nästa morgon. Då växte det maskar i det och det luktade illa. Andra Mosebok 16, vers 19-20. Det dyker ibland upp. Vi stöter ibland på sådana skafferikristna. Kristna som vill vara kristna på egen hand. Utan församling och utan kyrka. Och som inte vill vara beroende av att gå till kyrkan varje söndag. Och hämta manna. Och det kan vara allvarliga kristna. Det kan vara seriösa kristna med en fin bibelsyn. Och en god teologi till en början. Men med tiden så brukar det bli hemmasnickrat och lite unkigt. För Guds vilja har aldrig varit att de troende ska leva isolerade från varandra. Från andra troende. Gud har en familj. Och den vill han att de troende ska leva tillsammans i. Det är ju klart att Gud i sin nåd under särskilda omständigheter kan bevara enskilda troende i tron. Till exempel i förföljelsetider eller i avfallstider från den bibliska läran. Precis som Gud försåg Elia med bröd och kött via korpar vid bäcken Kerit, som ni minns. När han gömde sig undan förföljelsen under kung Ahab. Men det är ju inte det normala. Det är ju undantaget. Och Elias ensamhet var ju inte bra för honom. Den ledde ju honom till att tro vad då? Jo, han trodde ju till slut att han var den enda Guds barn som fanns kvar. Det var bara han, trodde han till slut. Så Gud var ju tvungen att visa honom att det inte var så. Gud sa: jag har lämnat kvar i Israel 7000 män som inte böjt knä för Baal och som inte givit honom hyllningskyss. Till dem som säger så här då. Jag kan inte gå till kyrkan, för kyrkorna är ju fyllda med hycklare. Så brukar jag svara: ta det lugnt. Kyrkorna är inte så fyllda med hycklare att det inte skulle finnas plats för en till. Vad säger som det? För i denna skara av syndare så får vi vara beroende av Kristus Jesus, som kommer till världen inte för att kalla rättfärdiga utan syndare. Vi får ta del av livets bröd genom evangelium i ord och sakrament. Och allt detta ger han oss av nåd, helt utan att vi förtjänar det. Amen. Låt oss bedja. Kära himmelske fader, tack för att du idag har påminnt oss om mannat. Att du har påminnt oss om det dagliga brödet. Förlåt oss för att vi så ofta knotar och knagar, inte bara över det jordiska brödet utan också det andliga brödet. Men tack för att du av nåd försörjer oss dagligen rikligt med vad vi behöver till kropp och själ. Tack för att du har gett oss en församling och kyrka, ett folk som vi får vara förenade med, där du utspiser oss med den sanna andliga maten. Genom din son Jesus Kristus, vår frälsare. Amen.